Jag heter Carl Wilhelm Hasselgren. Jag född och uppvuxen i Sundbyberg. Mina föräldrar är med här, Arne och Gudrun Hasselgren. Jag är väldigt glad och tacksam för det. Det finns mycket jag kunde säga om det också. Men jag är ju det liksom. Jag är jättetacksam. Jag blev 46 någon gång förra året och då var jag äntligen hälften så gammal som min pappa. Det tog 46 år att bara bli hälften så gammal som pappa. Så nu de kommande åren så kommer jag ta in på dig. Du är inte längre dubbelt så gammal som jag. Pappa är alltså 93 nu då. Ja, så är det. Så eftersom jag blir 47 så är det ju inte längre. Det är mindre än dubbelt då i och med det. Och jag har även två äldre systrar. Vuxit upp i Sundbyberg. Och ja, det går att säga allting om det goda. Om bibelläsning och bön varje frukost. Om bibelläsning varje kväll från unga år. Alltså de läste ju Bibeln för mig. Även släktregistren. Halleluja. Det var så. Jag fick frågan om jag ville höra dem. Jag tror jag sa ja. Fick jag höra dem också. Och många olika barnbiblar och seriebiblar. Och vilken välsignelse. Uppvuxen, barnvälsignad i baptistförsamlingen i Solna Sundbyberg. Och sen så kom jag med i Hallonbergen. Det var en utpost som Philadelphia hade. Jag blev döpt i Philadelphia i 12 års ålder. Den första advent 1982. Och sen så var det egentligen min... Ja, det var Monica Winedahl som bad för mig. Men det var min syster som hemma en kväll i sovrummet hjälpte mig att våga ta emot det där tungotalet som man får när man blir andedöpt. Och som jag hade undrat, för då hade jag tackat. Monica hade ju bett för mig och sen så hade hon sagt, nu ska du tacka Carl Wilhelm. Och jag tackade och jag tror jag tackade i 10 månader. För att jag tackar, det är med barns envishet. Men jag funderade också på, jag tackar mycket nu, men det, herre, du ger inte så mycket. Men jag fick en uppmuntran utav henne. Och vi hade bråkat liksom dagligen under många år. Tills hon kom iväg på Hampöveckan och blev frälst och andedöpt. Och sen så blev det fridligare hemma. Och sen så fick hon hjälpa mig också in i andedopet. Och det är så mycket som jag är bara så tacksam för. Jag har... Gud gav den där längtan. Den där kallelsen. Kallelsen i mig tog sig framförallt uttryck i en längtan. En längtan att få tjäna Gud. Och det blir också till ett driv. Det har påverkat val som jag har gjort i livet. Men det var framförallt en väldigt stark längtan att få tjäna Herren. Ja, jag måste säga det mamma sa igår när Pascal var hemma hos oss. Hon sa predikantyrket. Så växte hon upp. Så fick hon lära sig av sin mamma predikantyrket. Förlåt, men hon sa, det är det högsta av alla. Det är det högsta av alla. Så växte jag också upp. Fick växa upp med den. Att sådana där saker som påverkar. Som jag är så tacksam för. Jag har ofta, ja jag får säga det, jag har ofta diskvalificerat mig själv. Jag tror att jag gör det än idag i mitt känsloliv och mina tankar lite då och då. Jag tror inte jag är ensam om det heller. Känner att vad har vi att ge? Vad har jag att ge? Men sen så är det, Herren tar bara med den. Man säger ja till Herren, man tror på Herren, man längtar och han tar med den. Genom, eller hur? Man vågar inte ens tänka ut de olika saker som han gör med. Har gjort. Och så får man lära sig att lägga det där. Okej, i Herrens händer. Ja men Herre, jag är begränsad. Och jag tycker inte att jag har. De kunskaper och de gåvor som andra har. Men jag vill tjäna dig. Ja, och så gör han någonting utav det. Så att jag är efter. Ja, någonting måste jag väl ändå säga. Jag hade inte planerat att gå ut i missionen. Och blev inte direkt från början utsänd som missionär, men jag hamnade i Österrike efter 4 år i Belgien. Så hamnade jag i Österrike och så blev det arbete där som pastor i en pingstförsamling under nästan 15 år. Jag gifte mig med Rut som är från Österrike. Hon är också pastor, så vi har fått arbeta tillsammans och det gör vi än idag. Det var inte heller planerat, men Herren ledde det. Jag tar lite spontant här. Någonstans där när jag växte upp så var jag väldigt arrogant. Jag är ju född i Stockholm. Hade liksom inte så stora vyer. Så jag tänkte ut någonting om att jag ska inom en radius av 50 kilometer är okej. Ska jag hitta en väldigt svensk fru. Så ska jag gifta mig, så ska vi bo och tjäna Herren i Stockholm. Det var liksom, det fanns, jag vet inte varför det blir, men så där kan man tänka när man tänker smått och när man tänker lite arrogant. Men sen kom jag till Belgien och så träffade jag Rut ifrån Österrike. Och så visste vi efter en tid att Herren vill att vi ska dela livet och tjänsten. Men det var först efter väldigt många samtal, där hon var stentuff. Gud har kallat henne till Österrike. Och jag sa, Gud har kallat mig till Sverige. Och någonstans när vi båda var tillräckligt nedbrutna av de här samtalen, att vi sa, bara vi får vara tillsammans, för det är det vi tror att Herren vill. Och så får det väl bli Sverige eller Österrike eller någonting annat. Och så har det mest blivit Österrike, en del annat också. Tills för 5 år sedan då Herren överraskande, inte riktigt överraskande, han kallade oss till Eskilstuna. Min fru visste mer än vad jag gjorde. Hon lyssnar på Herren. Så att hon visste det tidigare i alla fall. Vi i mars 2012 så sa vi upp våra tjänster i Wien, i pingstförsamlingen där. Då hade jag kämpat under lång tid, fram och tillbaka. Ska vi inte? Herre, vi vill tjäna dig och vi vill göra rätt sak. Och vi har 3 barn. Och alla blir påverkade utav det. Men vi fick frid. Så vi sa upp oss. Vi sa upp barnens plats i skola. Vi sa upp vår lägenhet. Så allting, okay. Inom 3 månader, Herre, den 1 juli 2012, då är vi redo att gå vart du vill. Vi trodde att det var Sverige. Det hade vi börjat ana. Vi trodde att det var Sverige. Vi vågade säga det till en del. Vi tror att vi ska gå till Sverige. De var ju lite fundersamma. Att vi bara sa upp oss och liksom sa upp allting som vi hade som band oss där. Men vi hade frid över det. Och en liten rolig berättelse ändå. Pascal nämnde någonting om hur Gud använder barn. Och vi frågade våra barn en morgon. Vi hade då inte berättat för församlingen än i Wien att vi skulle sluta. Men vi måste prata lite med barnen. Men på ett sånt sätt att de inte gick till söndagsskolan och berättade att mamma och pappa ska sluta. Förstår ni? Hur gör man det? Vad skulle ni säga om vi skulle flytta till Sverige? Och från vår äldsta dotter då, som inte alls var gammal, hon var knappt 7, hon var 6 år gammal, kom ett så här glasklart nej. Man blir lite ställd och så hänvisar du, men det är farmor och farfars land, de bor där, det är roligt. Nej. Okej, ursäkta. Och så säger hon, och det här är en sån här grej som jag aldrig kommer att glömma för resten av mitt liv, vad hon sa den dagen och 2 dagar senare. Men jag ska fråga Jesus, säger 6-åringen. Jag ska fråga Jesus. Oj, jag nästan hotade Jesus, i mina tankar alltså. Du har en chans här. Förstår du att du har en chans nu? Ja. Han må förlåta mig för min arrogans. Eller min stöddighet. 2 dagar senare. Ja, men Leonora har... Då säger hon, ja... Jesus har talat till mig och stod. Vad har han talat till dig? Man vill ju nästan börja argumentera. Du är 6 år gammal. Har Herren talat till dig? Du ska lära dig att lyda dina föräldrar först. Nej. Man kan tänka mycket som man ska undvika att säga. Och hon säger, ja, vi ska bli missionärer till Sverige, sa hon. Bang! Sådär. Och de 3 barnen, de andra är lite yngre men ändå tillräckligt verbala för att uttrycka vad de tycker och tänker. Det var en total enhet. Den frid som Rut och jag hade, det verkade som barnen hade den också. Det var noll problem att avsluta allting. Att flytta till ett nytt land för dem. Det är ju ändå bara jag som återvänder till Sverige. För de andra 4 var det någonting helt nytt. Och den där 1 juli 2012, då hade församlingen, pingstförsamlingen i Eskilstuna, ett församlingsmöte. Den här första dagen i arbetslöshet, utan lön, utan lägenhet, utan någonting. Då hade de sitt församlingsmöte och så ringer de mig under församlingsmötet och säger, Carl Wilhelm, vi vill kalla dig till föreståndare, accepterar du? Fick jag säga ja. Och hörde någonting där i bakgrunden. Och så fick jag säga, jag har packat 2 lastbilar. Jag kommer imorgon. Var får jag ställa vårt bohag? Thomas som spelade bas här, hans pappa var nere. Var liksom förberedd, anade att församlingen skulle svara ja. Så han var nere med en av lastbilarna. Det var ett äventyr och så åkte vi upp och så ställde vi alla sakerna i en lada utanför Eskilstuna och så kunde det ordna sig så småningom. Herren kallade, Herren leder. Jag är bara så tacksam för att få vara med om sånt här. Min titel på den här predikan om apostolisk kristendom blev Den helige ande och du, vem har vem? Ja, i något ögonblick så kom jag på att det där var en bra fråga att ta i tur med. Det får visa sig om det var en bra fråga att ta i tur med. Låt mig, vem har vem? Ja, är det du som har honom? Eller är det han som har dig? Eller är det någonstans både och? Det finns ju en fråga som Paulus ställer, som han är väldigt angelägen att ställa när han möter, det står omkring 12 män i Efesus. Det står om det i Apostlagärningarna 19. Det är en viktig fråga för honom. Det är liksom det första som verkar komma ur hans mun, i alla fall när vi läser Apostlagärningarna 19 och 2. Han säger, tog ni emot den heliga ande när ni kom till tro? Inte riktigt säkert vilka de här var. Det står att de var lärjungar. De hade kommit till tro. Och i apostlagärningarna i övrigt så används lärjungar bara om troende Jesu lärjungar. Men här förstår vi att de hade inte ens hört talas om honom som gav den heliga ande. De hade inte kommit till tro på Jesus. De hade inte hört honom. De hade lyssna till Johannes som hade talat om den kommande Messias. Och hade kommit till tro på Messias som skulle komma. Och här kanske 20 år senare är de troende, är lärjungar. På något sätt så har de missat detta med Jesus. Och det är inte så konstigt, för jag tror inte det fanns en församling i Efesos innan. Eller det vet vi att det inte gjorde. Kanske blev de här omkring 12 männen starten på den nya församlingen. Det framgår inte heller helt tydligt och klart att det måste ha varit så. Men det är mycket möjligt att det var det som skedde. Det står att de lyssnade, uppenbarligen lyssnade de till Paulus. Det står inte ordet lyssna, men de lyssnade uppenbarligen till Paulus. Kom till tro. Deras hjärtan var förberedda. De trodde på Messias. Och när Paulus berättade om Jesus så trodde de. Och förstod att det är han. Och så lät de döpa sig. Och så står det att Paulus la händerna på dem. Och så tog de emot den heliga ande. Och började profetera. Och började tala i tungor. Och så står det i vers 8 sen. Och det handlar om Paulus. Men det jag vill lyfta fram det. För sen står det att sen går han liksom vidare och predikade frimodigt, står det. Och det är ordet frimodigt. Det är, vi har tre tecken här, tre yttre tecken på att de verkligen, att de blev andedöpta. De talade främmande språk, tungotal. De profeterade, vilket är att tala ut Guds ord. Att predika Guds ord på något sätt, förkunna det, göra Guds gärningar kända. Och så ser vi i Paulus i nästa vers också ett resultat av andedopet. Frimodigt predikande, frimodig förkunnelse. Inte försagd förkunnelse, utan frimodig förkunnelse. Vi ser i Apostlagärningarna 2 att de började tala i tungor, de som blev fyllda med den helige ande. Och de talade om Guds stora gärningar. Vi har det här första tecknen, om vi tillåter oss att ta några stycken nu. Tungotal, profetia, frimodig förkunnelse, att prisa Gud som det står, eller att tala om Guds stora gärningar. Det är alla verbala förmågor som den heliga ande ger. Det är verbala förmågor, naturligtvis kombinerat med den där frimodigheten i det inre. Och sen vet vi att sen när Herren leder oss, när vi lever i andedopet, och det kan ju vara från dag ett det också, så följer också kraftgärningar, under och tecken, genom nådegåvor som ges. Utifrån apostlagärningarna, jag läser det fram och tillbaka, upp och ner. Det finns ett tecken som återkommer gång efter annan. Flera andra växelvis, men tungotalet återkommer. Det är tydligt, yttre, mätbart tecken för dig att veta att den upplevelse du hade inte var vilken upplevelse som helst. Om det nu var en upplevelse, kanske inte var så stark. För många är den stark, inte för alla. Men du vet att någonting nytt har hänt. Men många går och känner att någonting nytt har hänt. Hur vet du att det verkligen var andedopet? Ja, tungotalet är det där speciella som återkommer gång efter gång. Men sen som du ser varvat med profetiskt tal. Och jag läste ju förut att Paulus uppmuntrar oss till det. Till att söka profetians gåva. Den finns där. I oss troende, i oss andedöpta, andefyllda. Och det här stämmer naturligtvis överens också med andedopets syfte. Andedopets syfte är inte att frälsa oss, utan ge oss kraft och att vi ska bli vittnen. Bli vittnen som berättar om Jesus och om hans uppståndelse. För det finns ingenting som de pressar på mer och talar om mer än han är uppstånden, han lever igen. Det är liksom de är vittnen, ögonvittnen till hans uppståndelse. Och de får en frimodighet att berätta om det och de får en kraft genom den helige anden. Halleluja! Ja, och det är ju därför som han vill döpa oss, dig och mig, i den heliga ande. Fylla oss med den heliga ande. Låt oss leva i det, vandra i det. För kraftgärningar, för kraft, för nådegåvor. Och för att göra Jesus känd. Och det här med nådegåvor, jag skrev så här. Vår utmaning är att vittna om Jesus. Men också att be för allt som är till synes omöjligt. Och helst också göra det som är till synes omöjligt. Det är där att ge sig, att längta efter Herren och tjäna honom. Och ge sig in i situationer som är till synes omöjliga. Alltså omöjliga i alla fall när du tänker på dig och din utbildning och din bakgrund. Och det avsaknande av medarbetare och andra saker. Och så, hur ska det här vara möjligt? Hur ska jag kunna göra det här, Herre? Ja, men det är det här som Herren vill. Han vill att du ska berätta om Jesus. Därför döper han dig i den helige ande. Han vill att du ska få, det ska bevittnas med Guds kraft. Nu hade de alltså den helige anden, de här omkring 12 männen i Efesos. Innan så var de troende och lärjungar. Nu hade de kommit riktigt på riktigt till tro på Jesus personen och låtit döpa sig. Och efter dopet så hade han lagt sina händer på dem, Paulus. Och så hade de blivit döpta i den helige ande. De hade den helige ande. Ja, vi har den helige ande. Vi tar emot den helige ande. Han bor i oss. Han driver oss, står det i Romarbrevet 8. Han motiverar oss. Han ger oss visshet, det där inre vittnesbördet att vi är Guds barn. Förlåt. Låt mig ändå resonera lite grann kring detta. Har inte den troende anden från frälsningens ögonblick? Har den troende anden först när han blir andedöpt? Nej, vi har anden från den dag vi är frälsta. Jag kan inte se det på annat sätt. Jag vågar säga så här, ingen blir frälst utan den helige ande. Eller hur? Han drar oss. Den helige ande drar oss till Kristus. Han övertygar oss om synd och dom och nåd och rättfärdighet. Han föder oss på nytt, eller hur? Samtalet med Nikodemus, Johannes 3. Det är den helige ande som föder oss på nytt, som gör att vi blir faktiskt en ny skapelse. Det är inte bara en intellektuell tro, jag tror på Jesus, utan du blir en ny skapelse. Hur? Jo, genom den helige ande. Han föder dig på nytt. På nytt född. Genom den helige andes verk. Det står som sagt i Romarbrevet att han bor i oss. Han driver oss. Han ger oss det inre vittnesbördet om att vi är Guds barn. Och Romarbrevet 8 och 9 säger, den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Alltså kan vi inte säga, får vi inte säga, får vi se upp att vi inte sårar våra kristna bröder och systrar med förmedlat. Ja, men om du inte har blivit andedöpt, då har du inte Guds ande. Det vore en felaktig och också väldigt sårande pastoralt sett teologi. Vi har den helige ande. Vi har lärt känna hans verk i frälsningen. Och ändå är det så att vi ser både i Bibeln och vet av egen erfarenhet att inte alla har tagit emot andedopet och anden och lever i dess fullhet. Och det här blir ju, alltså Bibeln, det är undervisningsmässigt, finns det utmaningar. För när vi läser Paulus breven, då är det så som att han raderar ut skillnaden, en eventuell skillnad på frälsning och andedop. När Paulus skriver, du är som, ja men det, allt är där. Du är frälst, du är helgad, du är pånyttfödd, du är fylld med den helige ande och du har alla, du har all, inte alla nådegåvor, men du har all kraft, all rikedom är där. Så lev i det och gå ut och tjäna honom. I Paulus brev så är det som, det är redan där. Men så läser vi det som Lukas har skrivit i Bibeln, apostlagärningarna, Lukas evangeliet och apostlagärningarna. Och så märker vi att Lukas lyfter fram gång efter annan. Det finns en skillnad, ofta inte alltid, i tid. Att en människa blir frälst, kommer till tro, låter döpa sig. Och senare, en senare tidpunkt, blir andedöpt. Och vi ser att Lukas också lyfter fram att det finns faktiskt andens verk med olika syften. Ja, anden som föder dig på nytt, som frälser dig. Det är en sak. Men anden som ger dig kraft att bli ett vittne. Det är ingen av oss som undervisar att den som inte talar i tungor, han har inte blivit frälst. Va? Tungotalet är inte ett tecken på människors frälsning. Amen. Men det är väldigt tydligt att tungotalet är ett tecken på att en människa har blivit andedöpt. Så hos Lukas så finns det både den här tidsskillnaden ibland, inte alltid. Och det finns andra gånger, och han visar också att det finns olika syften. Ja, så är det. Jag tänker att det här är en slags funktionellt tänkande. För ibland så att Paulus helt enkelt, det är så självklart för Paulus. Det är så självklart, så givet att den som kommer till tro, alltså den som får undervisning om Jesus av apostlar och lärare och andra, får också undervisning om den heliga ande. Och det är inte på två olika sätt som vi tar emot den heliga, eller hur? Det finns bara ett enda sätt som du och jag kan ta emot det Gud ger, och det är tro, genom tro. För att du har trott på Jesus, för att du tror på Jesus, så är du frälst. Amen. Sen är det inte så att genom några andra krumbukter eller någon slags förtjänst så kan du också i vissa fall få den heliga ande och andedopet. Utan genom tro på honom som har frälst dig och som har sagt att jag ska be fadern och han ska sända den heliga ande. Så tar vi emot den heliga ande, andedopet, kraften som han vill ge till var och en. Halleluja. Så det finns liksom som en självklarhet i Paulus hela undervisning. Och därför så, det finns vissa hintar också hos Paulus om en skillnad i syften. Men det blir inte lika tydligt som när man läser Lukas. De kompletterar varandra, det är Guds ord och vi förstår att det är så. Så det här, Paulus undervisar på det här sättet. Vi ser reaktionen, bara nämna någonting. Det är ju Samarien som är ett väldigt tydligt exempel. En väckelse. Människor kommer till tro på Jesus. De låter döpa sig. De börjar nya liv. Men det står så tydligt. De hade ännu inte tagit emot den heliga ande. Och det här är Apostlagärningarna 8. Och då kommer Petrus och Johannes, apostlarna, ner från Jerusalem till Samarien. Och det står att de bad för dem. Och de la händerna på dem. Och då tog de emot den heliga ande. Och nu står där, enda gången så står det faktiskt inte tungotal eller profetia eller någonting. Men det som skedde, det var så häpnadsväckande. Att den här före detta trollkaren Simon, som ändå liksom hade någon, han hade kommit till tro, men han hade behållit någonting av girigheten i sitt hjärta. Så nu ville han köpa det. Han la ett bud på den här gåvan att döpa människor i den heliga ande genom handpåläggning. Den vill jag också ha. För någonting skedde uppenbarligen. Det nämns, men det var så spektakulärt att det liksom blev vadslagning på att få köpa den gåvan. Så det är absolut inte otroligt att det var mycket tungotal i Samarien. Att det var många män och kvinnor, unga och gamla, fria och slavar som prisade Herren med ny frimodighet. Amen. Och som förde väckelsen i Samarien vidare i kraft av den heliga ande. Amen. Ja. Får jag säga någonting till så här till avslutning? Nej, det var ingen som sa något. Okej, då ska avsluta såna. Min längtan, det är ju bara att vi borde ta med oss uppmuntran ifrån Guds ord. Att vi är trygga i undervisningen som Guds ord ger. Så att vi själva kan ge vidare det till enskilda eller till många. Och naturligtvis en längtan att, Herre, kan vi få möta dig ikväll? Få bli uppfyllda, låter ständigt uppfyllas. Nu la jag in ordet ständigt, men de flesta teologer säger det om Efesierbrevet 5:18. Låter ständigt, om och om igen, uppfyllas med den helige ande. luta dig inte tillbaka på. Det var en fantastisk upplevelse då för många år sedan. Utan lev i detta. Låt dig uppfyllas. Och sök nådegåvorna. Och sträva efter kärleken. Att växa i allt detta. Leva med den helige ande. Jag måste bara läsa. Det finns ju, man har ju sina älsklingskapitel. Och jag hamnar då ofta i första Korinthierbrevet 14. För det är kanske för att jag är pastor då också. Så jag tycker om möten och gudstjänster. Och han talar ju mycket om det här. Och bara få lyfta fram det här lilla i verserna 15, 16, 17, 18. Att för Paulus var det naturligt att med det här tungotalet, och då kallar han det i anden. Det är uttrycket han använder, i anden. Och med det som är förståeligt, det kallar han förståndet. Att både be med ditt förstånd så att andra förstår. Men också be i anden, det vill säga be i tungor. Och att sjunga med ditt förstånd, det gör vi när vi samlas. Inte bara för att lovsångsledaren säger det, utan för att Guds ord säger det. Men inte bara med vårt förstånd, utan sjunga i anden. Sjunga ut tungotalet. Det står att vi ska tacka. Han använder en liten annan formulering där i vers 16. Men ja, vi får också tacka med vårt förstånd. Och det är ju bara att rada upp en massa bra saker som du vet, som du ofta glömmer. Men när du tar tid och börjar tacka så märker du, oj vad mycket Gud har gjort för mig. Men så tackar du också i anden. Med tungor. Och att göra detta enskilt och i församlingen. Paulus förbjuder inte detta. Som vissa hävdar när de läser första Korinthierbrevet 14 felaktigt och drar felaktiga slutsatser. Han ger en ordning och en undervisning och han gör det klart för dem att de andra som hör ditt tungotal, det är inte så att de förstår det och blir välsignade på något sätt, utan då ska du använda ditt förstånd. Så det är viktigt att tala med förståndiga eller förståeliga ord på svenska eller tyska eller vilket språk man talar i den församlingen. Okej? Okay? Och du sjunger på det. Men det finns en uppmuntran att göra detta. Han säger, jag talar mer i tungor än i alla sammans. Och han skriver, förakta inte tungotalet. Eller hur är det sist? Hindra inte tungotalet, och om profetian säger han. Var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet, vers 39. Var ivriga att profetera. Kom så i gudstjänsten. En del av er går ut och joggar på lördag kväll om det är gudstjänst på söndag morgon. Ja, men när du joggar då, genom skogen, fråga Herren. Herre, vill du säga något till din församling? Kan du använda mig? Tänk om man talar till dig i joggingspåret. Då har du ett par timmar på dig att be över det. Ladda för det. Var frimodig. Förvarna mötesledaren om du känner att han blir skakig. Eller hon. Utav det. Förstår? Var ivriga efter detta. Att få leva i detta. Vi behöver se det här. Eller hur? Vi behöver se det här i vårt land. I våra församlingar. Är det inte så? Amen. Jag har en sån längtan. Och jag är ofta frustrerad. Över min egen begränsning. Jag önskar att jag kunde allt, visste allt, trodde allt, vågade allt. Ja, gör du det också Ulrik ibland? Ja, du. Ja, alltihopa. Hela paketet menar jag. Okej. Okay. Jag var väl kanske inte helt genomtänkt i allting som jag sa. Du har anden. Ja, alltså, men du kan söka andedopet. Men har anden dig? Det får nog bli lite mer av en fråga. Ja, du är nöjd att du fick anden och andedopet. Men har anden dig? Han är inte ute efter en engångsupplevelse där du säger, jag älskar dig Jesus. Ja, det är bra. Men han vill ha dig. Får han dig? Är dina och mina böner. Jag vill ha mer av dig, helige. Jag vill ha mer av dig. Eller går du också ner på knä och säger, jag vill ge mer till dig av mig. Jag vill ge mer till dig. Jag ställer mig till förfogande. Jag ger dig min tid. För saken är ändå den att om vi inte går, följer missionskallelsen, om vi inte går så kommer inte, så upplever vi inte kraften. Vi får inte se den heliga andes kraft. Om vi har en missuppfattning av att vi ska sitta i ett möte tills vi är så laddade med frimodighet och kraft att vi kan förändra världen. Och därefter så ska vi gå. Då blir det ett väldigt långt möte. Det blir alltså fruktansvärt utdraget. Du får fika och äta många gånger i det mötet för att hålla ut. Och jag tror inte att det får ett slut. För det är inte där som Herren ville uppenbara sin kraft. Utan det är i gåendet. I jag är beredd. Jag tjänar dig. Jag berättar för andra människor om dig. Kan vi få mer av anden om han inte får mer av oss? Kan vi få mer av anden om han inte får mer av oss? Nu gör den där någonting. Så då tar jag det, då säger jag bara två saker till. Och de tycker jag är viktiga. Om vi inte förlåter andra, kan vi få mer av anden? Om jag säger, Herre, det här är för stort, för svårt, för tungt. Det här släpper jag inte. Kan du få mer av anden om du inte förlåter? Jag tror inte det. Bara när du ger allt. När du förlåter. Och förlåtelse är, det börjar med ett beslut i tro på att det här får Herren ta hand om. Det är att uttala förlåtelse i ditt inre, sen med din mun, om du kan, till den människan. Det är att börja välsigna. Herre, välsigna du. Kan vi också mellan församlingar och mellan predikanter och inom församlingen och medlemmar och allihopa, kan vi få mer av den heliga ande om vi inte ger honom mer? Om vi inte säger jag förlåter. Jag välsignar. Hur är det med tiden då? Får jag bara ta det också till avslutning? Det här är väl lite... Kan vi få mer av den helige ande om vi hela tiden håller tillbaka vår tid? Låt mig ge ett exempel. Jag kommer till Sverige och man pådyvlar mig 6 veckors semester. Det är väl härligt. Det är helt otroligt. Behöver jag vila? Ja. Eller hur? Visst behöver vi vila? Min kollega från Japan, han behöver också vila. 2011 kom han och hälsa på oss i Wien. Han och hans fru också i pastortjänst i Yokohama i Japan. Församlingen tyckte att nu efter 10 år så ska ni väl få unna er lite vila. Då fick han sin och hon sin första semestervecka. Och faktiskt också en resa till Europa. Så att inom loppet av en vecka besökte de Europas huvudstäder. Och landade en gång i Wien, tog några kort, träffade oss och åkte vidare. Man tyckte, nu har ni jobbat bra. Ni har slitit hårt. Ni ska få en veckas semester. Jag måste bara ge det perspektivet. För han är inte mer utbränd än vad jag är. Som har haft 4, 5 och 6 veckors semester. Det är mycket. Vi måste nog prata med Herren om vad är hans vila. Är den likställd med svenska statens och din arbetsgivares tankar omkring vila? Tror du det? Och är det bara det som man så säger och lagstadgar som funkar? Tror du, är du övertygad om att om du tjänar Herren och tar bort ett par semesterveckor för du gör en missionsresa till exempel, då kommer Herren att slita ut dig? Eller finns det en vila att få? Ja, här finns det en lång predikan som jag inte kommer hålla nu. För svaret är inte bara att bli döpt i den heliga ande och sen kan man alltid jobba. Utan det finns god undervisning om vila. För din kropp, för din själ, för din ande i Guds ord. Men tro inte att Herren har planerat att slita ut dig i förtid. Och förstöra din familj. Eller hur? Du vet ju vad det står. Vilka tankar jag har om dig. Framtid och ett hopp. Det är Herrens plan. Det är Herrens hjärta och tankar för dig och mig. Vågar vi ge den heliga ande mer av oss? Också av vår tid. Också av våra gärningar. Också av det vi gör. Att ge honom mer. Inte bara i ett möte. Utan uthålligt dag för dag. Vecka för vecka. År för år. Jag vill tjäna dig. Jag hörsammar din kallelse. Jag går. Amen. Amen.